Jag skulle vilja börja den här predikan med att läsa en platsannons för ett jobb som en projektledare i Göteborgs stad. Tjänsten innefattar att man ska införa ett nytt ekonomiskt och inköpssystem, något datorsystem tror jag. Och jag vill göra det för att jag tycker det här pekar på en människosyn och ett typ av tänkande. Så här skriver de i ansökan. Vi söker dig som har akademisk utbildning inom offentlig förvaltning eller annan högskoleutbildning som bedöms likvärdig. Du har minst 5 års erfarenhet av att arbeta med projektledning, planering, beredning och uppföljning. Du har också kunskap om och erfarenhet av att arbeta med verksamhetsutveckling och förändringsledning. Du behöver ha god förståelse för digitalisering och som ett sätt att möjliggöra förändrade arbetssätt. Om du har erfarenhet av att arbeta i offentlig förvaltning och kunskap inom ekonomiområdet är detta meriterande. Du är omvärldsorienterad och håller dig uppdaterad samt har en god analytisk förmåga. Du trivs med att ta initiativ till förändring och utveckling samt har ett övergripande helhetsperspektiv på verksamheten. Du är drivande, strukturerad. Du är tydlig och du har lätt att uttrycka dig när du talar och skriver. Samt levererar med hög kvalitet. Genom ditt proaktiva sätt att arbeta och kommunicera skapar du delaktighet i arbetet och du är bra på att utveckla en positiv samverkan genom goda relationer. När vi läser den här ansökan så ser vi att det krävs otroligt mycket av den här människan som söker den här tjänsten. Hen ska vara duktig på väldigt, väldigt mycket och ett extremt brett spektra på gåvor. Samtidigt som du ska vara driven så ska du vara duktig på att förvalta. Du ska vara initiativrik. Du ska gilla förändring. Och samtidigt som du gillar förändring ska du vara duktig på ett bra helhetsperspektiv och goda relationer. Jag vet inte jättemycket om förändringsarbete, men det lilla jag vet är att det kan göra ont för människor i förändringsarbete och samtidigt ska man ha de goda relationerna. Jag undrar hur lätt det är att vara projektledare när relationerna knakar. Och det jag vill säga är att det krävs så mycket. Och vissa av de här kraven tycker jag står emot varandra. Och det är vad som krävs för att vara projektledare i Göteborgs stad. Men vad krävs för att vara medlem här i församlingen? Vad krävs för att få vara med och fira gudstjänst här? När man har det här medlemssamtalet med Camilla, när man blir inkallad på hennes kontor och pratar om vad medlemskap innebär. Titta då Camilla igenom tidigare engagemang, referenser från andra pastorer och delar ut en ansökan där hon skriver typ så här. Vi söker dig som är duktig på hantverk, har god insikt i fastighetsskötsel och som har ett gott öga för inredning och detaljer. Vi söker dig som är ledare, som är duktig på att odla djupa relationer. Teologisk utbildning eller liknande är meriterande. Vi söker dig som har stor erfarenhet av förändrings- och visionsarbete, som är driven och som vill vara med i styrelsen och driva församlingens arbete framåt. Vi söker dig som kan organisera och styra upp ett fika för 300 personer. Meriterande är om du har konditorexamen. Nej, så är det ju inte och det är väl tur det. Men tänk om det skulle vara så att bara de som höll måttet fick vara med. De som var duktiga på vissa saker fick vara med. Tänk om den här församlingen bara skulle vara ett toppat lag där endast de bästa fick vara med. Och nu vill jag gå till bibeltexten för att se vad den kan lära oss om vad som krävs för att vara med. I Lukas kapitel 10, verserna 38-42 står det så här. Medan de var på väg gick han in i en by. Och en kvinna som hette Marta bjöd honom hem till sig. Hon hade en syster vid namn Maria som satte sig vid Herrens fötter och lyssnade till hans ord. Men Marta tänkte på allt hon hade att ordna. Hon kom och ställde sig framför Jesus och sa: Herre, bryr du dig inte om att min syster låter mig ensam ordna med allt? Säg åt henne att hjälpa till. Herren svarade henne: Marta, Marta, du gör dig bekymmer och oroar dig för så mycket. Fast bara en sak behövs. Maria har valt det som är bäst och det ska inte tas ifrån henne. Svaret blir då att vi inte behöver göra någonting för att vara en del av den här församlingen. Och det viktigaste är relationen med Jesus. Ett är nödvändigt, och det är att vi vill lära oss av Jesus, att vi vill närma oss Jesus. Och den relationen kan se väldigt olika ut i olika tider i livet. Ena stunden kan Jesus kännas väldigt nära. Ibland kan han kännas väldigt långt borta. Ibland känns tron självklar. Och ibland känns det som man bara tvivlar. I församlingens liv så måste allt det få rymmas. Och jag är helt säker på att det inte är så att vi alla som är här tänker och tror på exakt samma sätt. Och vi har ju också sagt att vi vill vara en öppen församling. Och då krävs det att man får tänka olika. Men det är så ofta vi börjar i fel ände. De här annonserna som jag började med var lite som ett skämt. Men tror också att det kan finnas lite i våra huvuden. När någon ny kommer till församlingen så börjar vi fundera på vart personen kan vara. Vilka luckor som kan fyllas. Och mer än att fundera på vart personen passar. Vart personen kommer i funktion. Vad personen brinner för. Jag kanske har fel. Men för mig var det så i alla fall. När jag kom ny till en församling. Det var liksom, hade gått en månad. De frågade om jag ville vara konfaledare. Var med och starta en gymnasiegrupp. Och sen fick jag till och med frågan om att vara med i en redaktionsgrupp. Och där och då tänkte jag att nej, nu räcker det. Det där är inte jag. Då var det bara ett hål att fylla. Jag tror vi börjar i fel ände. Och vi är ju inte ensamma om det. Och jag tror att det här prestationstänket som finns i den här annonsen även finns i våra församlingar. Jag måste göra det. Jag måste vara där. Jag måste gå på det mötet. Jag måste. Vår bibeltext handlar om att Jesus kommer och besöker Marta och Maria och Lazarus. Dessa personer som Jesus hade väldigt kär. Man kan läsa i exempelvis Johannes 11. Jesus var mycket fäst vid Marta och hennes syster och Lazarus. Maria satt och lyssnade vid Jesus fötter. Och Marta var i köket och slet som ett djur för att rodda den här bjudningen med mat och dryck. Vem var det som gjorde rätt där? Hade inte Marta slitit i köket så hade alla varit väldigt hungriga. De hade antagligen inte kunnat ta in någonting av vad Jesus sa. De hade varit trötta och de hade varit griniga. Så är det i alla fall för mig när jag inte får mat. Jag blir trött, grinig och orkeslös. Marta får en tillrättavisning. Och det är ofta när vi väljer den här predikotexten, när vi har den att jobba med, så blir det ofta att vi tar liksom ens parti. Vi tar ofta Marias parti. Maria sitter vid Jesus fötter, suger in kunskap, lever nära honom utan att göra något annat än att lyssna. Men den här texten handlar inte om vem som gör rätt eller fel. Vem av systrarna som är bäst. Den här texten handlar om prioriteringar. Marta tänkte på allt hon hade att ordna med. Och hennes frustration växer över systern som inte gör någonting. Tänk om de bara skulle vara två som hjälptes åt. Vad mycket snabbare och smidigare det hade gått. Marta tänkte på allt hon hade att ordna med. Är det inte våra liv hon pratar om? Vi ska handla, hämta barn och barnbarn på dagis, jobba, plugga, vara med på olika träffar, städa, träna, pendla, fixa på huset. Vi har så mycket att ordna med. Orden om hur Marta tänkte på har betydelse att hon är dragen från centrum åt alla möjliga håll i motsats till att vara centrerad kring Jesus. Och det är ju så lätt att dras åt olika håll. Det förväntas så mycket av oss från så många olika håll. Vi ska prestera på jobbet, vi ska vara närvarande föräldrar, vi ska vara aktiva i församlingslivet och så vidare och så vidare. Men då säger Jesus till oss, precis som han sa till Marta: du gör dig bekymmer och oroar dig för mycket, fast bara en sak behövs. Och det som behövs är att sitta vid Jesu fötter. Låta sig påverkas av honom, samtala med honom. Och det här skulle till och med kunna bli en prestation i sig, att vi ska prestera fram relationen med Jesus. Men det är inte så. Det är ingen prestation, det är ingen press, utan det är en inbjudan. Men hur gör man då för att sitta vid Jesu fötter? Hur gör man för att lyssna och bli påverkad av honom? I Apostlagärningarna 2, vers 42, står det så här: och de deltog troget i apostlarnas undervisning och den inbördes hjälpen, i brödbrytandet och bönerna. Och det är det som har burit kyrkan genom alla år. Och det är det som kommer bära kyrkan in i framtiden. De här orden har utformats som fyra ben. Alltså B som bokstaven. Det skulle kunna vara ben också. Och det är en verktygslåda för kristna att använda sig av. Här kommer barnens ljus. De har det som en del i andakten att få tända ett ljus. Och då ber de om hjälp. De ber om förlåtelse och de tackar. Och den bönen är alltså, eller alla de här fyra benen, en verktygslåda som vi har fått, som vi kan använda oss av. Det första är bön. Och det finns ju så himla många olika sätt att be på. Man kan be tyst, man kan be högt, man kan be skrivna böner, man kan sjunga, man kan be ett ord. Och jag tror vi har alla olika sätt att be. Och det får vara så. Man kan ju fundera på vilket sätt man själv har som man brukar be på. Det andra bet står för bibelläsning. Att läsa Bibeln är ett väldigt bra sätt att lära känna Jesus. Hur han var, vad han gjorde och hur han reagerade på situationer. Och det är även bra för att se vad andra församlingar och kristna har brottats med i historien. Och när man läser Bibeln så är det inte bara den här Bibeln som man kan läsa, utan man kan läsa via bibelstudium, man kan lyssna på predikningar, man kan lyssna på podcasts, man kan läsa i appar i telefonen, man kan ha andaktsböcker. Det finns väldigt många olika sätt även där. Och det är också därför vi har de här Markuskvällarna i kyrkan. För att vi ska få läsa och diskutera Bibeln tillsammans. Det tredje bet står för brödraskap. Och det hade kunnat stå brödra och systra gemenskap. Och det är det vi gör här och nu. Vi träffar varandra. Vi funderar på trons betydelse. och vi bär det arbete som församlingen har. Och när vi träffas så gör vi det för att vi vill växa i våra relationer med varandra och med Gud. Och även växa i vår tro. Det sista bet är brödsbrytelse. Och det är när vi firar nattvard tillsammans. I nattvarden så får vi påminnas om vad Jesus har gjort för oss. Vi får förlåtelse för våra felsteg. Och vi får en ännu speciellare och djupare gemenskap med varandra. När vi blir påminna vad det är som håller oss samman. Och de här verktygen, de här fyra bena, har fungerat tidigare för människor. Och jag tror att de även fungerar för oss idag. De här verktygen kan användas för att återhämta sig, att vägledas. De kan användas i medgång och motgång. De kan användas i ensamhet eller med andra. De här verktygen handlar inte främst om att göra, utan de handlar främst om att vara och sen göra. I församlingens liv så är det så lätt att hamna i måsten. Något som ska läggas på det andra livet, som att arbeta, som är att arbeta och sköta ett hem. Jag måste gå på det mötet. Jag måste städa kyrkan. Jag måste vara med och ge av mina pengar. Jag måste engagera mig som ledare. Tänk om vi istället skulle tänka, jag får gå på det mötet och vara med och besluta. Jag får städa den där kyrkan så att människor kan vara i den. Jag får ge av mina pengar för att församlingen ska kunna ge vidare. Jag får vara ledare för barn och tonåringar som behöver vuxna förebilder. Görandet blir en positiv konsekvens av varandet. Så avslutningsvis så skulle jag vilja läsa en påhittad annons för att vara medlem här i församlingen. Du får vara med, inte för att du behöver göra massor med saker. Inte för att du är en viss person som besitter vissa kunskaper. Du får vara med för att vi vill ha en relation med dig och Jesus vill ha en relation med dig. Det finns dock en risk att den relationen kommer att påverka dig på ett sådant sätt som gör att du vill engagera dig på olika sätt. Inte för att du måste, utan för att du får. Amen. Vi ber. Herre, hjälp oss att vara annorlunda. Du ser att det finns så mycket krav på prestation. Det finns så mycket vi måste göra, prestera, leverera. Herre, jag ber att du ska hjälpa oss att vara. Att inte börja i prestationen, utan börja i vad vi behöver i vår relation med dig, Herre. Herre, jag ber så verkligen att det här inte skulle få bli ännu ett ok eller ett måste. Jag ber att den här predikan skulle få bli någonting som lyfter en börda från människors axlar. Herre, jag ber att hjälp oss att vara mer än vi gör. Amen.